Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Podplay.
Nu rullar jag.
Jaha.
Då gör väl jag också där om det ska vara så jävla nogräknat. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Mm?
Avsnitt 308.
Ja, det är helt sjukt. Och en annan sak som också är helt sjuk, det är att jag inte längre är i värme.
Nej, det är
på
du
varma
inte.
Breddgrader. Det är sjukt. Är det inte? Så säg.
Men efter din död kommer du komma till varma breddgrader igen.
Ja, det ser jag nästan fram emot vissa månader när klockan ringer.
Ja, ja, det kommer vara varmt om tårna, men du kommer vara smärtfri så att
ja,
säga.
Ja, det kommer vara en befrielse kan jag tala om för dig.
Ja, absolut. Jag har också längtat dit ett par gånger de sista veckan eller två.
Mm. Men hur har ni haft det här hemma i polarvintersverige? Har det varit
bra? Jag skulle säga, början av din vistelse var nog ganska kall här hemma. Men sista dagarna har det ju väl ordnat upp sig rätt mycket. Man får ju absoluta vår vibs känslofils när man strosar runt. Jag har ju också slungats in i vårvibben eftersom jag inte får på mig några andra skodon än tofflor. Så jag har ju jobbat tofflor i snöslask nu i...
Du plockar fram dina foppa, så att säga.
Dit, då dör jag hellre, kan jag säga. Det kommer du aldrig att se mig i. Jo, det har fan hänt när jag har varit i Särna. Nej, men jag har ett par fantastiska Birkenstock med fårskinn i.
Bra, Lena. Det här är content, känner jag. Fortsätt.
Fodrad foträtt sko. Vad har vi på det? Varför blir det alltid på podden? Alltså, hur väl händer det?
Den här podden har blivit så dålig. Tänker folk.
Ja, men varför? Vet du vad? Jag vet att detta kommer kompenseras efter första reklampausen. För vi har sån jävla håll käften-intervju att bjussa på idag. Så att vi kan kosta på oss att ligga på det här låga,
vi kan
låga
prata, registret. Vi kan prata lite Jeanna Marie här en stund.
Tamaris. Eller vad fan heter det?
Ja.
Förlåt. Nej, men vet du vad? Och det här, nu är det ju måndag när vi spelar in det här. Och det är för att vi båda har en helvetesvecka framför oss. Och sen vet vi att det bara raslar till. Och så är det torsdag.
Mm.
Och på fredag så drar ju du och jag abroad.
Ja.
Inte riktigt.
Nej, typ.
Ja, men typ. Har jag någon gång markerat mig mer som en stockholmare? Så fort jag hamnar utanför tullarna, då är jag abroad.
Ja, men vi ska ju till kusten ändå. Västkusten.
Ja, det ska vi.
Mm. Det ska bli härligt. Där ska vi quizza.
Ja, och du har ju haft quizmöte innan idag. Och vi har väl lite olika syn på liksom, hur mycket utrymme man kan lämna för spontanitet. Vi har en person som hatar... manus, och sen har vi en person som hatar okontroll. Ni får ju själva do the math i det här.
Ja, nej. Det ska bli mycket spännande att se hur det här kommer så att säga bli en härlig krimquiz fusion ändå.
Det kommer bli fantastiskt.
Mm.
Ja, och sen kommer vi följa upp med Göteborg, Ystad och Västerås. Och för er som inte har köpt biljetter än så finns det kvar, höll jag på att säga. Men det finns det bara i Ystad.
Ja, men kom.
De andra
kom.
Är slutsålda.
Härligt.
Kom, Ystad är fint.
Ja. Men du har ju varit ute på intervjustråt.
Som det heter. Ja. Jag har alltså, det finns ju vissa ämnen där vi känner så här, det här behöver vi verkligen belysa, men vi har noll kunskap. I princip noll, skulle jag säga att vi var här, både du och jag.
Ja, herrejösses, ja.
Mm.
Ja, ja, ja.
Och då går ju vi till expertisen, eftersom vi inte gissar bara fritt i den här podden, utan vi står ändå för folkbildning.
Mm.
Så att jag har träffat en penningtvättsexpert som har jobbat liksom med penningtvätt både inom polisen och inom det, alltså torrman, om man säger finansinspektionen. Blir det mer torrman så?
Ja, jag tycker nog Fortifikationsverket slår högre faktiskt. Men ja, jag fattar din poäng.
Ja, men för när man börjar skriva ner så här, vilka frågor vill man rimligtvis ha svar på? Som vi vill bjuda våra lyssnare på svar. Vad är penningtvätt? Hur tvättas pengar? Alltså, och då finns det olika anledningar att tvätta pengar. Man kan vilja tvätta pengar som en skattesmitare, som en nätdrogslangare, en bedragare, alltså rånare. Och sen så, några av mina favoritfrågor var ju så här... Jag älskar de här klassiska ursäkterna. Du vet, it wasn't me.
Ja,
när någon då, finansinspektionen säger så här, ja, men det här vart ju inte så bra. Så då måste jag ha hört så otroligt många kreativa förklaringar på, nej, det var inte riktigt så det var tänkt.
Ja, men det tror jag också. Och en annan sak som jag också tänker kring temat är, jag har ju konsumerat en hel del rättegångsljudupptagningar och krimpoddar och så nu när jag har varit abroad, på riktigt så att säga. Och bland annat så har jag lyssnat på några fall rörande just penningtvätt. Och det slog mig då hur opåläst jag själv är, men också hur lätt det är att bidra till detta. Och också faktiskt själv penningtvätta, utan att man kanske själv har 100 koll på att det är det man ägnar sig åt.
Nej, faktiskt. Absolut. Absolut. Och det är nog för att det är så klurigt och det är så lätt att bli utnyttjad.
Ja, men jag bara som ett litet exempel. Jag lyssnade på en rättegångsupptagning som handlade om några tidigare ostraffade, till synes hyggliga samhällsmedborgare på alla sätt och vis, som hade hjälpt en liksom mer eller mindre nära vän att ta emot pengar. En överföring till sitt konto för att sen ta ut pengar till vederbörande under förevändningen att den här vännens bankkonto är antingen liksom att det inte är i bruk eller att kortet inte funkar. Ja. Och visst, jag ställde ju upp på det. Jag tänkte ju inte att det skulle vara något konstigt med den grejen liksom. Och så visar det sig sen att man faktiskt har bidragit till penningtvätt. Mm.
Och då vill man ju ställa just sådana där frågor. Vad har man egentligen för ansvar som vanlig människa? Som inte har uppsåt att penningtvätta, men som kanske råkar göra det på god vilja.
Ja.
Vad har man för ansvar? Och också ville jag ju givetvis ställa frågorna. Vad har bankerna för ansvar? För det var ju svårt att ha den här intervjun utan att nämna Swedbank till exempel.
Mm.
Ja. Och sen så vet ju jag att både du och jag och våra lyssnare älskar när vi knäcker lite myter och missuppfattningar. Mm. Och det finns ju säkert även sådana på det här området. Ja, men och också såklart, det går inte att inte ställa frågan till en sån här fiol, höll jag på att säga. Några roliga ärenden som han kanske minns. Och hur de sätter dit penningtvättare. Mm.
Ja, superintressant.
Det är det ni kommer få lyssna på. Och sen när vi kommer tillbaka så tar vi en bikupa på det. Och sen kommer Anna väl leverera en jätteviktig lista.
Ja, men det hade jag nog tänkt. Den är superviktig idag, faktiskt.
Mm. Vi kommer tillbaka sen. Njut av intervjun. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp, avsnitt 308. Hisnande. Jag sitter nu i Podplays underbara studio. Oliver sitter bakom knapparna och framför oss sitter poddens nästa expert. Christian Lynnevant, penningtvättsexpert på brittiska PA Consulting Group, har tidigare jobbat med penningtvätt inom både polisen och Finansinspektionen. Jobbat både som polis och är utbildad jurist. Och en vän till mig. Välkommen till podden, Christian.
Tack, Lena.
Alltså, vi är så otroligt glada över att ha dig här. Det här är ett ämne som har dykt upp som ett önskeämne ganska många gånger. Jag och Anna har med näbbar och klor liksom fredat oss och tänkt att vi lägger det på listan av bara en enda anledning. Att vi kan i princip ingenting om ämnet. För det är svårt, vi ska prata om penningtvätt. Men först vill jag bara ge poddarna eller poddlyssnaren en liten ingress över varför vi känner varandra. Är du okej med det?
Jag är okej med det, kör.
Vi ska memory lane. Jag skulle ju träda i tjänst som lärare på polisutbildningen, polishögskolan i Sörentorp. Kliver in i ett skrivbord i ett lärarrum. Kliver in där, det är väl 1, 2, 3, 4, det är ungefär 6 bord där inne. Meta är ju en av huvudrollsinnehavarna i det här rummet, vill säga. Runt hennes bord såg det lite udda ut. Det får man väl säga.
Meta är alltid en av huvudrollsinnehavarna.
Ja, jag vet. Hon snor ju gärna liksom, ja, den rollen. And the Oscar goes to! Ja. Nej, men vi älskar ju Meta. Och hon var ju ganska lös i konturerna. När hon skulle planera någon ny kurs, då tapetserade hon ju rummet som en sjuk person. Det var ju som en slutscenen i den här Catch Me If You Can, när Leonardo DiCaprio står och trycker sedlar i något förråd någonstans.
Precis.
Men liksom diagonalt, så långt bort från mitt skrivbord som möjligt, så satt en otroligt prydlig man som var, jag skulle säga, du och Meta är kanske så långt ifrån varandra som det går att komma. Men jag förstod ganska snabbt att de där två känner någon form av kärlek för varandra på yrkesmässig och vänskaplig nivå.
Ja, men Meta är, precis som du, så är Meta lätt att tycka om. Ni är väldigt öppna och väl, ja, men det är helt ärligt. Och jag är fascinerad lite och imponeras lite av sättet som ni är på. Så skiljer sig lite från mitt sätt att vara på då, om ni säger så.
Ja, men det kan man väl lugnt påstå, för att samtidigt som jag hade överblick över Meta, jag kände ju inte henne då. Jag lärde ju känna henne och nu är ju hon en av mina absolut närmsta vänner. Men jag såg liksom båda er två snett över rummet. Och där hon satt som en galen person med fötterna på skrivbordet, det var liksom saker överallt. Jag förstod snart att det här är en sylvass person, men med ett yttre kaos. Så tittade jag bort mot juristen i hörnan där, som hade liksom en plastlåda för varje aktivitet under ditt bord, med liksom Dymo, så här, Christians träningslåda. Där låg
det låter sjukt när du berättade.
Ja, men har jag fel?
Nej, det underlättar ju vardagen.
Ja, jag förstod att det gjorde det. Men det var liksom så här, här är Christians träningslåda och där i finns det därför avsedd gelé, därför avsedd liksom byxor. Jag älskade ju detta och sen hade ju vi otroligt roligt i det rummet.
Jag gillar ju kontrasten.
Ja.
Och det är mycket därför som jag tyckte att det skulle jobba mer också.
Ja.
Vi jobbar mycket tillsammans med narkotika till exempel.
Just.
Och jag jobbar med Meta kopplat till terror, radikaliseringskursen, ja, till exempel.
Mm.
Och även narkotika tror jag har säkert jobbat med henne, men jag vet att du har jobbat mycket tillsammans med narkotikadelen.
Nej, men det var skitroligt. Och sen så gick ju du vidare och sen har vi haft kontakt längs åren. Och jag är så otroligt glad. Hur, liksom penningtvätt, vi ska snart komma in på det, men hur har din resa gått från liksom jurist, polis, vad är det som gör att du har landat i att vara expert på penningtvätt? För nu jobbar du väl med det enkom, eller?
Ja, på heltid med någonting som kallas för operativa risker i finansiell sektor. Och det inkluderar då penningtvätt. Du hör hur liksom abstrakt det är,
ja, gärna.
I din värld.
Beskriv.
Och även i viss utsträckning i min värld då. Men penningtvätt, sanktioner, terrorfinansiering, även cyberhot och hur man styr och kontrollerar en finansiell verksamhet.
Och detta gör du på ett företag?
Precis, på en konsultfirma, en management konsultfirma. Som egentligen har huvudkontor i Storbritannien men har kontor lite här och där i världen. Då. Det är 4 000 konsulter.
Men vilka jobbar de för?
För både banker, andra finansiella institut men även för myndigheter och för andra företag.
Okej.
Så det är väldigt många olika kunder då, men jag jobbar primärt inom finansiell sektor.
Och hur hamnade du inom penningtvättskontexten från att sitta på ett lärarrum på polisutbildningen?
Jag skulle säga slump. Aha. Jag skulle säga slump. En kombination av slump och... jag jobbade på Norrmalm tidigare på polisen där. Och då hade jag en regel, en teori som hette någonting i stil med att jag alltid tog ärenden som ingen ville ha.
Surdegarna?
Ja, precis. För att de var juridiskt mer komplexa i regel.
Ja, det här är ju så typiskt dig. Ja, absolut.
Och där hamnade ju ofta de här pengarna. Du sa tidigare här att ni inte är helt... kan inte så mycket om penningtvätt.
Nej.
Om man kollar på polisen för 10 år sedan så kunde nästan ingen någonting om penningtvätt överhuvudtaget.
Nej, okej.
Okay. Och penningtvättsbrottet som så kom väl egentligen för bara några få år sedan, 2015, runt där. Så det var en kombination av att jag tog sådana ärenden där pengar blev mer och mer liksom förekommande. Och sen blev jag delkursansvarig på utredningskursen på polisutbildningen. Sen så fick jag, var någon som hade hört att jag kunde det med pengar. Det stämde ju inte, men det var någon som hade hört det. Och då skulle jag skriva remiss.
Du kunde kanske
någonting
mer än någon annan.
Ja, men det blev väl så. Vi blir blindes rikare än enögde kung. Så jag fick börja skriva remisser på lite sådana här olika handledningar som rikskrim eller länskrim eller någonting hade. Och sen så helt plötsligt kom, jag tror det var rektorn på polisutbildningen eller polishögskolan som kom och slängde en mapp på mitt skrivbord och sa grattis, du är kursansvarig för utbildningen åtagande av brottsvinster.
Mm-hmm.
Så blev det.
Så blev det.
Ja, jag var osäker på om det var positivt eller negativt där och då, men det var nog hon också osäker på faktiskt.
Återigen en akt som ingen annan ville ha kanske.
Ja, det var nog lite så.
Ja. Och vad är penningtvätt? Om du tänker att du pratar för människor som kan ungefär lika mycket som jag och Anna.
Ja, men precis. Och jag tror vi alla ska vara liksom där. För det egentligen handlar om ganska enkla grejer. Det kan bli komplext, men det kan också vara ganska enkelt. Penningtvätt handlar om att dölja pengars ursprung. Och pengars ursprung, det är ju i regel då illegala pengar. Så alltså olovligt intjänade pengar. Antingen genom skattebrott eller narkotikaförsäljning, rånbyte, stöld, liknande.
Mm.
De behöver tvättas innan de kan användas i dagens samhälle eftersom att det finns kontrollfunktioner och liknande som upptäcker när konstiga pengar dyker upp. Pengar som inte har en förklaring.
Vad är det för kontroll? Liksom, hur upptäckt?
Till exempel om du ska föra över vissa pengar, vissa summor och inte kan förklara för dig hur du har fått de här pengarna så kommer banken då rapportera det till.
Och det är därför vi vanliga människor, man får säga det, får så otroligt många och dumma frågor. Så fort man ska så här, sätta in pengar, man har sålt sin gamla V40 eller någonting, så får man ju ett frågebatteri som man känner så här, men vaff.
Ja.
Och det är ju en av kontrollfunktionerna.
Det är precis det. Och bankerna har ganska långtgående skyldigheter att efterforska det här. Så jag kan förstå att det upplevs som, för mig som jobbar med det så hör jag ju vilka regel, liksom, vilka paragrafer
check,
som de checkar
check,
mot.
Check, ja.
Men om man inte har jobbat med det så förstår jag att man tycker att, men varför är du så, varför vill du veta så mycket om mig?
Mm.
Men det är helt naturligt, ser ut så i alla länder som är duktiga på att jaga penningtvättare.
Och vad reglerar det här? Jag vet att det finns en penningtvättslag. Som vilka omfattas av den? Vad går då, liksom, de juridiska gränserna för penningtvätt? För mig känns det inte helt såklart vad som är att tvätta pengar och vad som är det liksom upp. Så,
Ja, precis. Men det finns några olika lagar, men det finns två stycken som är ganska centrala i det här. Det är en lag som rör oss alla, som är en straffrättslag. Precis som att du inte får misshandla folk eller... stjäla från folk, så finns det också liksom paragrafer som säger att du inte får tvätta brottsvinster. Och det är, du kan bryta mot den om du hjälper någon. På något sätt hjälper någon annan eller dig själv att dölja ursprunget på illegala pengar.
Är det uppsåtsbrott? Måste jag veta att jag gör det eller är det oaktsamhet? Borde jag ha förstått?
Ja, borde jag och nej. Det finns flera olika former av penningtvätt. Utan att göra det för komplext här så finns olika former av penningtvätt och de flesta fallen där behöver du förstå att det är. Men det finns också exempel där du till och med inte, du behöver inte ens röra sig om illegala pengar. Utan det är sättet som du hanterar pengarna på, till exempel då. Det är näringsverksamhet. Till exempel om du hjälper någon att dela upp pengar i mindre poster för att de ska flyga under radarn på olika kontrollsystem.
Mm.
Då är det brottsligt. Även om du visar att pengarna inte är precis.
Men om vi drar ett enkelt exempel. För Anna sa här innan pausen att hon hade lyssnat på någonting. Där någon blir uppringd av en bekant som säger, jag har strul med mina konton eller bank eller vad det nu är. Så här, kan du ta emot en insättning på ditt konto och ta ut pengarna och ge dem till mig? Med någon form av rimlig förklaring, och det finns en relation i grejen. Om jag gör det och ger pengar och det visar sig i efterhand att de här pengarna hade tillkommit på något brottsligt sätt, har jag då som privatperson gjort mig skyldig till penningtvätt?
Du löper i alla fall stor risk att åtalas för det, skulle jag säga. Sen så är det i varje enskilt fall för man ju se till förutsättningar, för det är både objektiv och subjektiv rekvisit, som det heter juridiskt då. Och det är ett ganska vanligt exempel där, och inte minst unga människor som utnyttjas på det där sättet.
Flickvänner till busgrabbar som säljer narkotika, som hävdar efterhand att de inte visste att...
Precis. Och där skulle jag vilja säga att domstolen blir mer och mer sån att jag tror inte den tillåter den här naiviteten på det sättet som man kanske gjorde tidigare.
Ja, men om vi ska prata om lite olika varianter av penningtvätt. Jag har punktat några här. Om vi tar de här langarna. Säljer narkotika. Hur gör de? För att de tjänar då kanske mindre poster eller upp till lite större kontinuerligt. Och det är pengar de tjänar som de inte kan visa staten var de har kommit ifrån. Hur gör de för att tvätta sina pengar?
Precis. Alltså gatulangare som du pratar om får ju ganska stora mängder, volymer, små valörer, det vill säga sedlar och mindre valörer. Och det kan bli ganska mycket volymmässigt, och det är ingenting man kan bara gå in på en bank och lägga upp på en disk, och definitivt inte om du tar en inkomst eller ett jobb, förvärvsarbete eller liknande, för det är uppenbart att det här är pengar som du inte borde ha. Så de blir sittande med stora kontanter. Det de försöker göra i regel är att de försöker hitta andra kriminella, alltså det vill säga någon form av halvprofessionella eller professionella penningtvättare, om det är den mängden att de inte bara kan konsumera det själva då. Och då växlar de det här till större valörer och gärna till euro för att sen kunna omsätta det. Och det kan ju vara till exempel då antingen investera i någonting, eller så är det såklart att om man säljer från ett större parti så ska man ju betala grossistledet också. Och då vill ju grossistledet ha pengar. Och då kan ju pengarna hamna hos dem, och sen smugglar de ut dem ur landet och vidare dem till det landet som, vad ska man säga, kingpin sitter som den här ledaren.
För där tänker jag, vi har ju dragit ett ärende i podden, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är, men det heter Kokain och Nutella. För där såldes det ju kokain i hög hastighet, och jag var ju spanare i det ärendet. Och då var det ju en av personerna som sålde otroliga mängder kokain. Och jag var inne med honom kanske 50 gånger på olika banker i såna här insättningsautomater där han matade in tusenlappar, och alla dessa tusenlappar landade på hans svenska flickväns konto. Och sen fick ju hon ju i förhör med diverse utredare förklara för varför du får så otroligt mycket pengar insatta, och det höll ju inte. Men är det ett vanligt scenario?
Det var ett vanligare scenario förut med kontantinsättningsmaskinerna. De är väldigt få till antalet nu för tiden. Och just det här brottspermissionen är en av skälen. Sen så är det dyrt att hantera kontanter generellt för finansiella företag och så vidare. Sverige är ganska kontantlöst nu för tiden. Men det är en variant. Och där så skulle ju den flickvännen få en väldigt svår situation då när det upptäcks. Och det är någonting som banken idag, hoppas jag att alla banker, men jag är ganska övertygad om att de flesta banker skulle upptäcka en sån här grej då.
Swish då? Kan jag swisha dig någonstans mellan 500 spänn och 1000 spänn om dagen under ganska lång tid utan att någon institution säger det här är ju jättemärkligt, var får du alla pengar ifrån? Hur länge kan man flyga under radarn?
Ja, det beror lite på. Jag kan inte gå in på detaljerna med, men det finns kontrollsystem även där. Så det löper väldigt stor risk om du gör så. Sen så är det klart, ibland så är det svårt att skilja kanske en gatu sån här torghandlare från någon som låtsas vara torghandlare. Men det blir bättre och bättre system för att upptäcka mönster i de här delarna.
Om vi går vidare då, de här som säljer knark på nätet, nätdrogslangarna, hur gör de då?
Nej, men de har ju en annan problematik. En som säljer mycket nätdroger kommer över mycket kryptovaluta. Och det kommer troligen vara antingen Monero som är ganska svår att spåra, eller Bitcoin som är lättare att spåra. Så det finns lite olika kryptovalutor. Det är svårt att spåra kryptovalutor, men det går att spåra plånböckerna, de digitala plånböckerna som kryptovalutorna ligger förvarade i. Därför så gäller det som då penningtvättare att så det är med spåren. Då finns det tjänster på nätet som är just till för det här. Och de tjänsterna går till så att det är flera som stoppar in sina kryptovalutor i samma, vad ska man säga, svarta hål. Och sen kommer det ut massor av kryptovalutor på andra sidan. Och det är väldigt svårt att spåra vilka kryptovalutor som kommer från vart. Så där har du en punkt där du kan stanna av dem om du spårar. Och så gör de. Men sen blir de sittande med väldigt mycket kryptovaluta. Och då gäller det att omsätta det. Antingen genom att köpa grejer. Det är ganska svårt att köpa grejer för kryptovaluta i Sverige. Inte minst nu för tiden. Men du kan också då sälja kryptovaluta. Det finns ju då handelsplattformar på nätet. Du kan träffas fysiskt med folk och sälja kryptovaluta. Och då får du då kontanter, avtalad mängd kontanter. Och så skickar du över då avtalad mängd kryptovaluta via en app i din telefon. Och så kan de hålla på. Och så kan båda sidor
då... Är pengarna då tvättade? När du har...
Då är pengarna relativt tvättade. Ah, okay. Ju fler led du tvättar dem i, ju svårare är det att se att de är illegala. Men det finns ju också någon form av rimlighet då. Att de här penningtvättarna, de vill ju inte hålla på för mycket. Utan de tar... Vad de upplever är liksom rimliga risker. Ah. Så de tvättar ett par led. Lite beroende hur mycket pengar handlar om och hur man gör och så vidare. Men de är hyggligt tvättade där i alla fall.
Okay, jag blir alldeles yr i huvudet, men absolut... Det finns ju liksom virtuella pengar och fysiska pengar. Och jag har förstått nu att ju fler gånger du typ ish tvättar pengarna, desto renare blir de och svårare att bakspåra det till ursprunget. Skattesmitarna, eller skatteplanerarna som skattesmitarna vill kalla sig.
Ja, precis. Det där är ju en gräns. Jag som är jurist måste ändå säga att det är skillnad vad ska man säga...
Omoraliskt och juridiskt, ibland, det är två olika saker.
Ja, det är faktiskt två olika saker. Ibland så är det svårt att veta vart gränsen går när man tittar på det där. Men när det kommer till personer som är rena skattesmitare så handlar det ofta om att de har antingen så de kanske till exempel sitter i Sverige men ser till att ha juridiskt sett skatterättslig hemvist någon annanstans. Eller så har de bolag som de får intäkterna i som ligger i andra länder. Så de här pengarna passerar inte ens Sverige på det sättet. Så om du jobbar liksom för en myndighet i Sverige eller liknande eller jobbar för ett etablerat företag i Sverige så är det svårt att vara skattesmitare. Men om du däremot bedriver verksamhet där det inte finns en tydlig liksom positionering på vart du är, då kan du ganska enkelt ha olika bolag på olika skatteparadis ute i världen eller bolag i andra länder som du sen flyttar pengar till skatteparadis och då äger olika bolag varandra och så kan du göra det ännu mer avancerat med så kallade truster. Närmast vi har i Sverige stiftelser, men truster är ganska vanligt i vissa länder. Trust funds pratar man ju om ibland på amerikanska filmer och sådär. Och det är sånt, och då kan du ha liksom en beneficiary, någon som styr och du kan ha lite advokater som hjälper dig som har låg moral och så vidare. Så då ser du helt enkelt till att pengarna samlas i skatteparadis istället för att pengarna träffar Sverige på det sätt som de egentligen borde göra för att du till exempel sitter i Sverige eller att du bedriver verksamhet som skulle skattas i Sverige.
Och räknas det då som penningtvätt?
Ja, det gör det. Skulle du skatta i Sverige och inte göra det så är det skattebrott. Ja. Och sen när du flyttar pengarna eller gömmer dem på ett visst sätt så blir det penningtvätt.
Fan. Du är så jävla vass. Jag älskar det här. Och det är också fint med den värmländska tonen i det här. Det gör någonting att det blir liksom ännu ballare bara.
Jag måste bara säga, den gjorde mig väldigt väl när jag var förhörsledare.
Ja, jag kan tänka mig det.
Det är ju ingen som inte sänker garden när det kommer en värmlänning. Nej.
Du, jag kan säga så här, efter att ha jobbat med avancerad personspaning. Ja. De som var värmlänningar i gruppen, de kunde ju komma in i vilket utrymme som helst och sitta och prata. Och det var folk bara så här, ja, vad som helst, men hon är fan inte polis alltså.
Nej, precis.
Hon drar på. Så jag bara såg hur de som hade den här dialekten bara drog upp den till max i vissa situationer och utnyttjade den. Lömskt. Bedragare. Alltså allsköns bedrägerimänniskor.
Ja,
hur gör de då?
Den vad ska man säga, mest... All form av bedrägeri är givetvis väldigt illa, men det som vi har stora problem med i Sverige just nu, det är ju folk som lurar till sig pengar från till exempel seniorers bankkonton. Ja,
det finns ju en särskild plats i helvetet för dem.
Ja, man kan tänka sig att faktiskt göra det. För de handlar väldigt mycket om att få bort pengarna väldigt fort. För det här är ju pengar som finns i systemet och de här pengarna kommer att upptäckas. Alltså brottsoffret kommer ju rapportera det här, det kommer att upptäckas och bankerna kommer att ha möjlighet att spåra pengarna. Så det de ofta gör är att de använder, vi pratade tidigare om målvakter som det kallas. Det vill säga ofta unga människor som hjälper till med att få in pengar på sitt konto. Helt enkelt, vi säger att någon bedrar någon på någon miljon så delar den upp det i väldigt små poster som skickas fort ut till olika konton. Där folk tar ut pengarna kontant från bankomater. Och sen samlar ihop pengarna igen till då gärningsmannen eller gärningsgruppen, nätverket. Och då har de ju i princip tvättat pengarna. För det är väldigt svårt att spåra kontanter.
Ja, och sista då, rån. Alltså rånbyte, rån. hur gör de då? För de kommer över en, liksom en enorm summa pengar kan det ju vara på olika sätt.
Precis.
Nu ser vi inte så mycket värdetransportrån längre. Och nej. Jag tänker på helikopterrån och så vidare.
Men, ja, precis. Men, Västberga och Akalla.
Ja, men det ligger liksom 12 miljoner i någon jävla säck i någon skog.
Precis.
Det verkar ju jättejobbigt.
Ja, och det är jättejobbigt. Och liksom bli av med på något sätt. Och de blir ett mycket ovänner med varandra när de ska hantera det där. För att man vill
kan
inte springa
runt
med det. Ja, det är, jag tror kriminalitet generellt är ohälsosam. Bransch. Jag har sett många exempel på det.
Ja.
Men rånbyten, då ska man till börja med att säga att det är inte som på 90-talet när det var färgade sedlar på det sättet.
Nej.
Utan införingssystemen är väldigt effektiva nu för tiden. Så precis som du säger, världsportrån är borta. Bankrån slutade på 90-talet, sen tog världsportrånen vid. Ja. Och tidigt 2000-tal.
Bankbokssprängningarna.
Ja, precis.
Slut.
Så bra infärgning, bra säkerhetssystem, slutar med världsportrånen, så börjar man med råna butiker istället. Så blir de duktiga på att skydda sig, börjar man med råna för egenföretag istället, så börjar de skydda sig.
Och ja, nu... alltså när jag jobbade som IGV-polis i Skärholmen, fan varannat larm var ju forex, guldgrejer, växlingskontor. Precis. Och så vidare. Helt borta,
ja.
Eller?
Ja. Ja. Ja, det är helt bort nu. De
och det är för säkerhetssystemen?
Ja, de har så bra system och rutiner nu för tiden att det inte är värt. Utan det är mycket lättare att ge på någon som bevisligen har fina klockor och liknande. För just. Att det ser man på Instagram. Liksom.
Okej.
Mjukare mål.
En svår fråga, och jag kan knappt ha en kontext i den här frågan för att jag vet så otroligt lite om det. Men är det några som inte borde möjliggöra penningtvätt och vara en del av det? Känns det som att det är bankerna. Om jag bara säger så här, Swedbank, penningtvättsskandal, jag ger dig liksom det. Vad har du att säga om det?
Ja, jag är väldigt insatt i den utredningen.
Då jobbar du på Finansinspektionen. Ja.
Men jag skulle vilja säga det, att det är en utmaning. Jag har jobbat då med att bedriva tillsyn på väldigt många banker och se hur de jobbar mot penningtvätt.
Mm.
Och jag har också jobbat med att hjälpa banker att bli bättre på att stoppa penningtvätt. Och tyvärr så är det ju så att den mediala bilden är väldigt ensidig.
Mm.
Och det förstår jag, för att det är inte kul att skriva i tidningen varje dag att även idag har Swedbank stoppat massor med penningtvätt. Eller även
men
idag
så är det väl alltid med media?
Ja, precis. Ja,
vi som har haft insyn i många ärenden vet ju att media har ju alltid bara en bild. Eller väljer kanske att ha bara en bild.
Precis. Mm. Så, och jag tror det hade inte sålt andra. Så det får man ha viss förståelse för. Så... det stämmer att nordiska banker, precis som övriga banker ute i världen, har haft exempel. De har brustit i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket, det administrativa regelverket. Jag pratade tidigare om att penningtvättsbrott kan alla bli dömda för. Men när det kommer till finansiella institut och andra företag så är det en särskild lag som gäller för dem, att de måste ha ett fungerande system för att upptäcka, stoppa och rapportera penningtvätt.
Okej.
Och det har de blivit betydligt bättre på senare år, skulle jag vilja säga. Och man förstår inte riktigt, det är alltså tusentals människor som sitter på banken och jobbar dedikerat med det här. Så det är väldigt mycket penningtvätt som upptäcks och stoppas.
Mm.
Men det är också väldigt svårt. För det är mycket pengar som cirkulerar väldigt fort i väldigt komplexa system. Tror jag som har jobbat med det här ett tag. Så,
ja.
så ibland så blir man väldigt imponerad faktiskt av det de gör.
Är det konstigt att det inte blir fel oftare, eller?
Ja, ibland känns det lite så. Sen så vet man ju inte, de som slinker igenom systemet, de upptäcker man ju inte, så det finns säkert ett mörktal. Alltså, det sker väldigt mycket penningtvätt genom alla sektorer.
Ja.
Och det är ju inte på något sätt finansiell sektor fredad.
Ett exempel, jag har jobbat mot grov organiserad brottslighet, alltså ligor, gärna internationell grov organiserad brottslighet. Personer grips, sätts i frihetsberövade, grips, anhålls, häktas, döms. Ibland.
Om de är skyldiga, det vill säga.
Exakt. Ja. Inte helt ovanligt att de har stora skulder till kronofogden för de har skitit under många år att betala. Helt plötsligt sitter man där med en mängd med pengar eller saker i hemmet för att de har ju så att säga investerat i sitt eget leverne. Och så tar myndigheterna de pengarna, förverkar dem eller skickar dem rakt in till kronofogden och betalar av skulderna de har till staten. Är det så att staten nu hjälper de kriminella att betala, att tvätta deras pengar?
Ja, både jag och för att jag tror kronofogden själva är ganska kritiska till hur det har varit. Sen så har det blivit lite förbättringar. Jag är inte säker i detalj på vart vi ligger nu där, men Men visst är det så att om en person med väldigt mycket skulder blir tagen med mycket pengar som man då tar för att klara de här skulderna, så blir ju det att man sänker deras skuldkvot.
Pengar de har tjänat på brottsverksamhet används för att betala skulder till staten.
Ja, precis. Men sen så är det inte bara staten, och det jag tror, jag vågar påstå att väldigt mycket pengar går till brottsoffer. För många av de här kriminella har, de har slagit ner folk, de har utsatt folk för andra brott, det kan vara sexualbrott, det kan vara hot och annat, de kan ha liksom förstört folks liv.
Så liggande och, skadeståndsskyldigheter?
Ja, precis. Ja, okay. Så om man vill se det positiva i det, så är det att jag tror pengarna, de här pengarna gör någonting gott. Mm. Och det är klart, det kan ju göra ont i ögonen på en att se att de blir mer skuldfria än vad de var innan. Men min erfarenhet är att de lyckas inte hålla sig skuldfria så länge till.
De jobbar upp det där kontot snabbt ändå.
Man har inte ens att göra det.
Ja, jag fattar. Vi var lite inne på det innan, så här ursäkter som används av då kanske flickvännen som får många swishbetalningar eller någon som får liksom hjälper en bekant och så vidare. Vad är liksom de klassiska ursäkterna och funkar de?
Vi kan börja där bak. De funkar sämre och sämre. Min uppfattning är att när penningtvättsbrottet som så kom i Sverige, så först så var vi tvungna att få ordning på liksom vår egen kunskap inom polisen. Då jobbar jag inom polisen. Sen när vi började komma igång med det, så var det åklagarnas tur. Då var de tvungna att komma liksom med på tåget.
Ja.
Och sen så var det domstolarnas tur. Och jag tror nu har de flesta mognat ganska väl. Mm. Så nu tror jag alla vågar liksom gå på pengarna mer och vara hårdare i ansvarsutdömandet gentemot de här personerna. Men klassiska ursäkter som har funkat väl över tid, det har varit spelvinster, det har varit jag ska köpa, eller jag har sålt.
Jag har sålt saker på Blocket. Ja, den klassisk. Har man ju hört 100 gånger.
Ja,
det är riktigt. Säljer tv-spel på Blocket.
Ja, väldigt, väldigt många sådana liksom. Och så all form av spel och försäljning av lösa ting är så här klassiska grejer.
Vinster, trisslottsvinster och annat.
Och det har de ju hållit på med ganska länge när det kommer till att de köper vinstbongar till exempel ute på de här travarenorna kallar jag det, men det heter det inte arena, men Solvalla och de här. Så det kan ju vara någon som vinner, säger att den vinner ett par 100 000, och sen så kommer det fram någon säger, oj vad trevligt att du vann så där, grattis, men jag är beredd att betala 20 000 mer för den där, så kan jag gå och lösa in liknande istället. Det är ju för att de vill ha de här.
Jävla förslagna.
Så har de någon som är sån här, liksom
är att kvitto.
Visa upp, precis när polisen stoppar dem. Men det är inte tillåtet längre. Så jag ska säga att sälj inte era vinstbångar om ni nu spelar på hästar och liknande. Jag vet inte om det går längre med systemen som finns nu, men det är otillåtet, det är olagligt att göra så.
Det är
främjar helt enkelt penningtvätt.
Ja.
Även om du inte har en aning om vem det är du främjar penningtvätten för, så gör det.
Du var inne på myndigheterna som har blivit liksom bättre. Polisen, åklagarmyndigheten, domstolarna. Vilka är institutioner, samhällsaktörer, myndigheter som faktiskt har som arbetsuppgift att stävja penningtvättsbrott?
Det är faktiskt väldigt många myndigheter. Det är ett 15-tal myndigheter. Jag tänker inte räkna upp alla här nu, men många av dem är administrativa myndigheter, till exempel tillsynsmyndigheter och liknande.
Mm.
Precis som Finansinspektionen så finns ju Revisorsinspektionen. Det finns Advokatsamfundet, det är inte en myndighet, men de får man kvasimyndighet.
Ja.
Och Lotteriinspektionen och vidare. Alla de här ansvariga för att bedriva tillsyn, och även länsstyrelserna i stor utsträckning, tillsyn över att deras tillsynsobjekt, det vill säga företag som rör sig i de branscher som de kollar på, följer penningtvättsregelverket. Och sen så är det alla de här brottsbekämpande myndigheterna, inklusive Tullverket och Kustbevakningen, och som håller koll på gränserna och sådär, också väldigt involverade.
Och vad jag har hört dig nu under intervjun är att det har blivit mycket bättre. Alltså jämför nu med för 10-15 år sedan, så är din upplevelse att alla har blivit bättre?
Ja, jag tror, för det första tror jag alla har förstått det stora värdet i att gå på pengarna istället för att gå på personen.
Mm.
Och det ena utesluter inte det andra.
Nej.
Men jag kan ju bara dra min egen erfarenhet. När jag började med den här utbildningen då, att vi skulle utbilda svensk polis i hur man går på pengarna, så då hade jag jättemånga mycket duktiga narkotikaspanare.
Follow the money, kallar vi det ju.
Ja, och vissa av de här var inte dugg intresserade till att börja med, tyvärr. Alltså, både narkotikaspanare och mordutredare, de var måttligt intresserade av pengar. För de satsade hela tiden på att hitta narkotikan eller hitta bevis, liksom mordvapnet.
Ja.
Men att till exempel styrka motivet med pengar, det har man blivit mycket bättre på nu. Och narkotika, en duktig narkotikagrupp, min husransakan, så tittar den också efter dokument, den tittar efter kryptovalutor, den tittar efter allt det där, för de kan sånt nu. Men förut kunde du i princip ha en husrannsakan där hunden markerade inte, narkotikahunden markerade inte, så det finns ingen narkotika där i bedömningen, går ut, surnar, man har spanat i månader, surnar över att man blev lurad ännu en gång, och egentligen så låg det papper på bordet som hade gjort att de hade fått ett helsike, de här kriminella. Om man hade, vet hur man,
det här är en sån intressant liksom exposé, för att jag har upplevt exakt detta. Jag började som polis liksom millenniumskiftet och hamnade på länskrims narkotikarot. Det kanske är liksom den vassaste spetskompetensen there is inom sitt verk. Och där landade jag 2004 och var kvar där till 2015. Mm. I början så var det exakt så som du sa. Men mot slutet, då hade vi på roten satte tillgångsutredare. Vi hade anställt folk från skattemyndigheten som egentligen bara gled med i narkotikaärendet med endast, så att jag som spanare kunde få en extra uppgift när jag åkte ut. Så att jag måste ha filmklipp på att personen sitter i den bilen, eller kan du åka ner till hamnen och fota båten? Kan du? Och när ni är husrannsakan, då hade man en liten jävla tomte med sig, så nästan sprang runt med ett post-it-block och bara smacka upp det på pälsar, klockor och sådär, som liksom jobbar. Och det var ju follow the money, och det märkte man ju i domstolarna. Mm. Att visst, du kommer få 6 år eller vad det nu är, men du kommer också bli totalt renskrapad. Mm. Så när du kommer ut så har kärringen ingen päls. Du kommer få leva på existensminimum, det vill säga, då sved det ju. Så att det ökade incitamentet för oss att faktiskt titta på helt andra saker också.
Det är så intressant det du säger, och jag tror vi kan göra ännu mer om jag jämför med vissa andra länder utan att nämna något särskilt land. Så du pekar på någonting väldigt viktigt där, att det är inte bara gärningsmannen själv heller som inte tycker att det är så ballt längre med kriminalitet när du tar allting där hemma. Mm. För runt gärningsmannen så finns det folk som håller tyst, eller gärningspersonen finns folk som håller tyst och hjälper till och genom
gott.
Råd och dåd och lever väldigt gott på det. Men det är inte så ballt längre när du blir av med allting. Det är inte så ballt längre när grannarna ser att du inte har den fina bilen längre, inte har pälsen längre, inte har råd att åka på den där semestern längre. Och det är inte heller så kul när myndigheter som ger bidrag inte längre ger bidrag, för att då börjar de granska dina, vad får du bidrag för, vart bor ni, vart är ni folkbokförda, vilka,
varför taxerar du noll med det här levernet?
Precis.
Jag utbildar ju fortfarande på juristprogrammet på Stockholms universitet. Termin 8 är där varje år.
Utredningskursen.
Ja, särskilda utredningssvårigheter vid grova narkotikabrott heter i blocket. Men då har jag en slide i min PowerPoint med bara ett foto som jag själv har tagit på en husrannsakan med någon som hade koll på finanserna. Buntar med sedlar där man liksom har beskrivit på varje bunt vad det är. Mm. Och sen har jag ett citat över hela skärmen där det står: du tar fan inte hennes päls. För det var en som skrek till mig på en husrannsakan. Alltså att han själv skulle åka in var en sak. Mm. Men om vi börjar plocka saker från frun, då kommer inte hon komma på bevakade besök på anstalten. Hon kommer hitta en ny som drar in pengarna.
Jag vet exempel på det där, att de hittar nya. Alltså, då, när de börjar avtjäna de här herrarna, då
varför kommer hon inte? Ja. Du, vi spanar på henne, hon har inte tid med dig, kan vi snabbt konstatera.
Precis så.
Ja, men fan vad intressant. Vi var lite inne på kontanter. Du sa att vi är ett kontantlöst samhälle, men det finns ju fortfarande, är fortfarande cash is king i den kriminella kontexten.
I kriminella kretsar så är cash king fortfarande. Det är klart inte i alla grupper, men i de, inte minst de traditionella och ganska tunga grupperna, så är cash fortfarande king. Det är svårt att spåra. Det är lätt att veta vad du får. Du kan stå i en mörk rand och bedöma en sedel, men du kan inte stå i en mörk rand och bedöma kryptovaluta. Du kan handla, och värdepapper för den delen och liknande. Du kan handla ganska väl med dem, och inte minst euro och högre valörer och sånt kan du faktiskt paketera dem riktigt, riktigt hårt, så blir det mycket pengar på liten yta. Så det är fortfarande, så här problematiskt med kontanter utifrån ett polisiärt perspektiv. Sen ska man också vara medveten om att det är väldigt viktigt med kontanter utifrån ett totalförsvarsperspektiv. För att det är den sista betalningsmöjligheten vi har om det är så att vi skulle drabbas av någon stor cyberattack eller liknande.
Mm.
Och det finns länder ute i världen nu som bygger upp så kallat alltså, cyberdefense, eller man ska, alltså bygger upp sin förmåga att försvara sig men också angripa andra på cyberfronten.
Alltså jag har ju jobbat under ett par år med några av Sveriges absolut rikaste familjer.
Mm.
De har ju långtgående planering för hur de ska kunna komma åt en viss summa pengar så att de fortfarande kan leva och röra sig när allt skiter sig. Så ja, det finns ju pengar där ute, placerade, alltså fysiska pengar
det gör det.
Här och var. Därför att de vill säkerställa att de kommer åtminstone ett gäng med miljoner så att de kan fortsätta sin typ av levande även när ryssen har kommit och vi inte kommer åt någonting.
Ja, precis. Och det, alla ska egentligen ha lite kontanter hemma. Kanske inte de mängderna som du pratar om.
Nej, för sådana kontanter har inte. Nej, det tror jag. Men hur mycket tycker vi ska ha?
Myndigheten för samhällsberedskap har nog gett en liksom, några tusen lappar i alla fall per person är min tolkning. Och det handlar ganska mycket om att man ska ha möjlighet att köpa medicin och det absolut viktigaste inom veckas tid. Men jag skulle säga att beredskapen skulle kunna vara bättre än så.
Ja, okay.
Faktiskt. Så lite mer, gärna i låga valörer.
Mm.
Just för det fall att betalningarna slutar fungera, betalningsnätverk slutar fungera.
I ett av ärendena, för du sa ju så här, smuggla ut kontanter från landet. I ett av ärendena, det var, som jag har jobbat med, jag har två anekdoter skulle jag dra. Det ena var ju att fruarna till männen som till stor del stod för narkotika, i det här fallet narkotikasmuggling. Fruarna började vi ägna intresse åt och de åkte fram och tillbaka till sina hemländer runt Serbien, Montenegro där, och kom hem och var mer och mer opererade och blev liksom slätare och större här och var.
De var yngre och yngre.
Ja, yngre och yngre och liksom större och större på vissa delar av kroppen.
Verkligt.
Och de åkte väldigt ofta in och ut och till slut så insåg att det är nog... Det är ju absolut pengar som investeras i deras appearance.
Mm.
Men vi fick för oss att damerna nog smugglade ut pengar. Hur lätt är det att liksom lämna Arlanda med en påse med pengar? Ser man inte det i när bagagen... Eller finns det en sån instans även... Som i gränserna.
Ja, men tullen jobbar med det och de har fått bättre befogenheter senaste tiden också att hålla pengarna. För det har varit problem tidigare att man inte kunde hålla pengarna. Så jag kommer ihåg när jag jobbade...
Vad menar du med hålla pengarna?
Ja, kunde inte, även om de hittade pengar kunde de inte stoppa dem.
Okay.
Men det, jag har förstått som att det finns bättre förutsättningar nu. Kollegor på tullen verkar relativt nöjda med lagändringar och sådär. Det är periodiskt lite svårt. Man kan inte kolla allas bagage och inte incheckat bagage i den utsträckning och så vidare. Nej. Och kontanter är inte så lätt att hitta på det sättet. Sen så finns det exempel på helt enkelt personer som transporterar kontanter i kroppen. Och det tror man att det borde inte vara så...
Rektumsmuggling,
ja,
är det vi pratar om?
På samma sätt som narkotika.
Ja.
Sväljkapsel.
Okej.
Och det är även i Sverige. Det finns exempel, det finns ärenden i Sverige med det.
Hur mycket kontanter kan man hitta i en kropp?
Jag visste inte ens om de skulle komma. Jag vågar faktiskt inte svara. För jag har inte testat. Men jag vet ett case. Men jag vågar inte säga hur mycket det är. Men många hundratusen i alla fall minns jag det som. Och det de gör är helt enkelt att de växer till sig 500 eurosedlar.
Ja, okay.
Och sen så rullar de dem väldigt,
väldigt hårt. Det är trist med 20 lappar, tänker
det
jag.
Det blir väldigt obehagligt.
Det är skrymmande.
Tidigt. Ja.
Ja, men, den andra anekdoten jag kommer att tänka på. Vi hade ett spaningsärende där det var en man på cykel som, de hade aldrig kontakt med varandra, men liksom på given, om det var tisdagar klockan 12, så gav han sig ut och cykla ett modus där vi insåg att han träffade en gammal skruttgubbe med liksom syrgasmask snudd på.
Mm.
Ut och cykla, snabbt möte och sådär. Och vi insåg, vad är det han gör? Han är uppenbarligen inte en person som köper eller säljer narkotika. Nej. Men vi insåg ganska snabbt att de placerar ju cash på honom.
Ja.
Och han bodde i en lägenhet som vi då spanade på och insåg att han lämnade aldrig sin lägenhet. Vi tog reda på vem han var. Han sålde extremt mycket hantverk via Tradera.
Mm.
Så vi följde ju Tradera där han sålde små mejslade knivar och trädon. Och, ja, men han var liksom en finsnickare-ish. Mm. Lite Emil Lönneberga-stuk. Ärendet tog slut. Vi gjorde husrannsakan hos honom och med en osthyvel och en förskärare så lyckades vi bryta oss in i en Rimowa kabinväska. Och där låg det miljoner. Det vill säga han fick ju alla pengarna för så. Och då kunde ju han dessutom härleda till en enorm försäljning på Tradera. Vad tänker du kring det?
Bara en fråga där, var det lönnfack och sånt? För det är ganska vanligt att när man tar sig över gränser så har man lönnfack i bilar eller...
Vi trodde moduset var att han fick liksom en påse med cash på sin cykel, en trehjuling.
Var det en trehjuling?
Ja.
För han hade problem med balansen.
Ja, han var liksom skrutt.
Det är inte sånt man misstänker liksom.
Vi pratar 80 plus.
Ja.
Skägg, vi kallar honom för tomten. Cyklade hem till sin lilla lägenhet. Och där var han och sålde sina grejer på Tradera och så vidare. Och när vi kom då in så hittade vi ju på många olika ställen i den här lägenheten cash. Men framförallt så var de förvarade i liksom en resväska med kodlås.
Nej, men jag tror precis som du säger att han har nog hittat sin nisch där. Tråkigt med en 80-åring som lägger sista delen av sitt liv på något så smutsigt som penningtvätt.
Ja, men det sista vi liksom fick ta ut ur lägenheten, det var ju den här syrgasgrejen som låg bredvid sängen som han var tvungen att ha för att inte liksom dö under första förhöret.
Men det är kontantintensiva branscher. Det är mycket lättare att gömma brottsvinster där. Det är samma med krogbranschen. Garderoben är en sån klassisk grej.
Ja.
Krogar kan omsätta otroliga mängder pengar sommarkvällar. Och om det hänger in ett par extra 100 000 där, så då skattar de ju. Så det är också vanligt förekommande. Så alla såna här kontantintensiva branscher. Visste jag inte att finsnickeri var kontantintensivt, men det går på hur många soffor det kränger, gissar jag.
Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände med honom. Jag har några avslutande frågor. I min research till den här intervjun, Havala dök upp som en grej. Kan du på något kort sätt beskriva vad det är? Och hur kan det ens vara, liksom, finnas?
Ja, bra att du frågar. Också kopplat till det jag pratade tidigare om att ta ut pengar över gränserna. För mycket av den här kontantsmugglingen över gränserna är Havala-relaterad. Svårt att veta vad som är illegala pengar och vad som faktiskt kanske inte egentligen är illegala pengar. Mm. Men mycket är nog illegalt. Men Havala är egentligen ett väldigt gammalt system som har funnits och fungerar väldigt väl i delar av Asien och Mellanöstern. Som bygger inte på elektroniska lösningar utan bygger på förtroende inom grupper, klaner eller grupper eller liknande. Och till exempel länder då som Somalia där du inte har ett fungerande banksystem.
Mm.
Det finns stora delar av Somalia där du helt enkelt inte kan föra över pengar på något annat sätt än just Havala. Och Havala funkar så. Det finns olika former av Havala och det finns olika avancerade varianter. Men enklaste varianten kan man säga är att vi säger att du ska skicka ner en summa pengar till en vän i Somalia. Då går du till en Havala-broker, en Havala-handlare som du känner till vart den är. Och det kan vara till exempel en lägenhet i en förort eller liknande.
Kan det vara här i Sverige alltså?
Ja, jättemånga här i Sverige.
Okay.
Det finns jättemånga. Och finns i alla länder i princip. Det finns mer verksamhet i länder där det är många personer som har liksom anknytning till de delarna av världen där det är vanligt med Havala. Och de skickar hem väldigt mycket pengar till sina anhöriga och sånt. För att det är en förutsättning för att de ska klara sig där nere.
Vi pratar nu inte om brottsliga pengar eller brottslig verksamhet. Utan jag vill skicka pengar till min gruppering, familj i Somalia.
Okay. Din farbror eller liknande där nere.
Och de har liksom inte en forex som
jag
kan skicka?
Nej, de har inte en forex. Okay. För det är liksom mer etablerade varianten, precis som du säger. Vanlig penningöverföring som det kallas. Du går och knackar på där, du säger vart vill du skicka pengarna och de berättar hur mycket det kommer att kosta, ett par procent av det du skickar kanske. Och då får du en kod och den koden tar du sen, får en kod och en adress och där ringer du sen till din farbror eller vad det nu är som du ska skicka till och säger att gå till den här adressen och så anger du den här koden och då kommer du få ut så här mycket pengar. Och pengarna förflyttar sig egentligen aldrig. Det sker
jag tänkte liksom, hur får man ner pengarna?
Ja, precis. Och ofta så flyttas de inte. Och ibland så flyttas de genom olika handelsvarianter. Till exempel, ja, det kan vara att man köper varor någonstans, skickar ner det så att värdet förflyttar sig, men inte
fattar.
Pengarna. För svenska kontanter görs ju inte så väl i Somalia till exempel. Konstigt
nej.
Nog.
Nej.
Men i regel så det sker liksom ingen direkt förflyttning av pengarna. Utan det är ett förtroende med de här två noderna, de här personerna, då, den i lägenheten och den där nere i Somalia. Så kör de utjämning någon gång förut senare, så kör de loggböcker över hur mycket pengar som har skickats, eller som liksom den ena skyller den andra och så vidare. Och det är ett väldigt fungerande system. Problemet är att det blir väldigt svårt att spåra pengar i det här.
Ja.
Och det är ypperligt verktyg för kriminella att föra ut pengar ur till exempel Sverige till andra länder.
Då hittar de en farbror.
Ja, precis. Mm. Det är väldigt svårt att skilja på legala pengar och illegala pengar. Mm. Och de här ska ju omfattas av regelverket precis som alla andra, men det är ofta stora brister vad gäller dokumentation i de här Havala
ligger liksom inte inom Finansinspektionen. Man har ingen tillsynsmyndighet på sig, eller?
Man omfattas ju av tillsyn egentligen.
Ja.
Men det är väldigt svårt att känna till de här, vart de är och hur mycket, hur de verkar.
Och det känns ju också som ett system som underlättar för människor som inte är kriminella.
Det är just det.
Att kunna ge sin familj pengar som man kanske har åkt hit för att tjäna.
Precis, för det finns ju en del som menar att men slå hårt på Havala och förbjuda den formen av penningöverföring. Men det skulle få otroliga konsekvenser om världen förbjuder Havala. Gud, så det är en svår situation så.
Ja, verkligen.
Och det här utnyttjas även av terrorister då, som terrorfinansierar. För vissa av de här delarna av världen är ju destabiliserade områden och sådär. Så anledningen till att Havala kom upp mycket på radarn var ju efter 9/11, som amerikanerna började intressera sig mycket för Havala för att de såg att pengar hade rört sig den vägen.
Gud, så komplext. Ja, vi brukar avsluta på samma sätt. Finns det någonting som du vill skicka med? De allra flesta som lyssnar på oss jobbar inte inom penningtvättsbranschen, tror jag. Det är vanliga människor som vill göra rätt, vill göra gott, som inte vill av oaktsamhet råka tvätta någons pengar och sådär. Är det någonting du vill skicka med till oss alla?
Ja, får jag skicka med två saker eller?
Absolut. Hur många du vill?
Ja, men en sak ska jag skicka med till om det är några unga lyssnare. Så ska jag säga det.
Det är många föräldrar.
Ja, men då kan de berätta det för sina barn i så fall. Ändå jobbat ganska många år inom polisen och jobbat med kriminalitet väldigt länge. Aldrig någonsin träffat på en enda kriminell som jag har tänkt sig att den där har det bättre än vad jag har det. Och det var ändå situationen när jag hade det, upplevde att jag hade det svårt eller liknande.
Kriminell. De kanske hade mer pengar än vad du hade. De hade det sammantaget inte bättre.
Tillfälligt mer pengar.
Ja.
För det är nästa grej att det är otroligt icke lönsamt att vara kriminell.
Ja.
För du stötvis, i dubbel benämning, eller dubbel bemärkelse, stötvis är det mycket pengar. Men däremellan så är det svåra tider. Man kan sitta och lyssna på en telefonavlyssning när någon som man tror är en hög lirare i liksom kriminella kretsar lånar en tusing för att kunna köpa kokain för att kunna knarka själv.
Mm. Eller att kunna handla mat till sin familj.
Precis. Mm. Så illa ställt är det. Och så mycket psykisk press och fysiskt våld som de utsätts för.
Mm.
Och så lite de kan lita på sin omgivning. Det är ett förfärligt liv att vara kriminell. Så om någon lockas av det, jag behöver inte ens säga till detaljerna, det är en dålig idé. Det är en jättedålig idé.
Summan kan du mumma en skit.
Ja, det är oberoende vem du är och vilket led du tror att du kommer kunna göra dig bra så är det en dålig affär. Så det är ett.
Bra.
Och sen så nästa till myndighetssidan skulle jag vilja säga att jag är ju en av dem som säger hela tiden gå på pengarna.
Mm.
Jag skulle vilja säga att generellt skulle jag skulle, nu när vi har så mycket skjutningar med yngre individer som utnyttjas, som kör sprängningar och skjutningar och allt det här av motståndarsidan, om vi ska kalla det där, men i konflikterna.
Mm.
Lägger extra mycket fokus på pengarna, på de som ni genom underrättelsevägen får reda på att ligga bakom det här. Och inte bara på de individerna, utan en vägen till andra myndigheter som sitter på bidragsutbetalningar och liknande sådär. Kolla på den som ni tror är huvudman. Och så gör ni 360 grader runt där. Och så gör ni en vanlig revision på dem. Inte så att man tar bidrag för någon som ska ha bidrag. Men man kollar noggrant på om de ska ha bidrag.
Mm.
För min erfarenhet och min bild är att anledningen till att de här kriminella gängen får utrymme i form av tid och har möjlighet att göra de här stötarna och smuggla narkotika och allt sånt där. Det är för att de har en strid ström av små inkomster genom bidragsfusk, skattefusk, lönegarantier, allt sånt där.
Tid som vi andra lägger på att jobba för att få lön, den tiden kan de lägga på att planera och utföra brott.
Precis.
Mm.
Och det stör väldigt mycket. Skulle man kunna täppa till den kranen från myndighetshåll så skulle det bli mycket, mycket svårare att vara kriminell i de här gänggrupperingarna. Och det skulle vara väldigt mycket svårare att bibehålla ett socialt umgänge om folk i din omgivning börjar bli av med sina bidrag eller börjar bli av med sina förmåner och liknande. Mm. För då är det inte riktigt lika kul att umgås med den kriminella längre.
Det här är som ett öppet sår i mig, för att jag tillhör ju kategorin, jag gillar ett solidariskt samhälle där man lyfter de svaga. Jag betalar gärna skatt för att människor ska liksom komma tillbaka på banan. Har man svårt sjuk, vad det nu är, be my guest, jag är arbetsför, jag jobbar för dubbelt för dig under en period. Men jag hatar människor som utnyttjar det fina systemet som vi har,
ja.
och tar bidrag och så vidare när de inte ska ha det. Det är liksom ett öppet sår i mig, och det där, och jag vet att har man ett system så kommer allt utnyttjas, men då måste ju liksom samhället, precis som du säger, med näbbar och klor göra det jävligt svårt.
Ja.
Det är för lätt. Jag vet inte hur många spaningsärenden som jag har hållit på med där man bara förfasas över hur förbannat lätt det är att fejka allt från en sjukdom till en långvarig skada, och bara, de har liksom bostadsbidrag, socialbidrag, sjukbidrag, det bara rasar in kulor på kontot medan de inte gör annat än att begå brott.
Nej, för det är problemet, de sjuka, de orkar inte se till att få alla de här bidragen, utan de sitter hemma och får inte bidrag, men däremot de friska som bluffar, de lägger all sin tid och samarbetar och verkligen skräddarsyr en profil som gör att de får så mycket bidrag att det är helt det är stötande.
Men fan, fint medskick, och där svarade du nog nästan på vår sista fråga, för vi frågar alltid, finns det någonting du önskar dig? Vad står högst på din önskelista förutom fred på jorden, för det får du inte säga?
Nej, vad synd. För det tror jag vi alla önskar. Det är precis som du säger. Jag skulle önska att man siktade in sig mer administrativt på att ta pengar från kriminella och kriminella konstellationer. För det skulle också få en stor inverkan på de skjutningarna och sprängningarna som vi ser nu.
Jag tänkte säga det. Hur stor del av den kamp som pågår och de killar som skjuts ihjäl har grunden i cash?
Ja, visst, det är lättkränkta individer som man kan hitta enskilda situationer som liksom har varit gnistan som har tänt konflikten.
Ja.
Men det är alltid pengar i bakgrunden.
Det får nog vara slutorden. Jag känner mig otroligt övertygad om att det här kommer bli ett jättepopulärt avsnitt. Det var superintressant. Tack snälla för din expertis. Jag har gjort mentala noteringar över saker som vi skulle kunna prata vidare. Du kommer mest troligt få en återinbjudan till podden. Vi gör så med människor som vi känner sitter på mer. Vi skulle kunna prata liksom ett helt avsnitt om bankskandalerna eller någonting annat.
Mm.
Ja. Tack snälla, vi kommer nu att gå på paus och efter den kommer vi runda av med något mycket mer lättsamt. Anna kommer dra en jätteviktig lista.
Bra. Tack.
Tack.
Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat. I Podplay-appen.
Ja, men välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd. Och det är avsnitt 308. Och Lena har precis intervjuat en expert på penningtvätt. Christian Lynnevant.
Mm.
Tankar efter den här intervjun, Lena?
Tankar var att det var kul att träffa honom igen. Och att det är väldigt tydligt att vi är så olika. Och tycker att olika saker inom liksom rättsvårdande skråt är av intresse. Men vad glada vi är för det, att man är expert på olika saker.
Här vill jag göra ett litet stopp. Därför att jag har upptäckt att jag tycker den här typen av brottslighet är jäkligt intressant faktiskt. Jag tror det är ganska spännande att jobba med den här typen av utredningar. Har jag kommit på? I mogen ålder, så att säga.
Men det är jag helt övertygad om. Och faktiskt, efter att ha hållit på med liksom grova narkotikabrott i ett gäng med år, de räknar ju förr eller senare med att åka in och göra sina vändor inne och sådär.
Mm.
Men det är ju inte förrän man tar dit dem på kulorna, när det får svida i det ekonomiska kuvertet, det är ju då det gör ont för dem. Så att tack och lov för att polismyndigheten jobbar med allt från tillgångsutredare till såna här duktiga människor på finanserna.
Verkligen.
För att det ska inte löna sig att hålla på med brottslighet. Det ska svida. Det är väl vår absoluta övertygelse.
Ja, och jag tror det här är en typ av brottslighet som vi skulle behöva jobba mycket, mycket mer med. Av den anledningen som du just var inne på, att det är ju det kanske främsta verktyget för både den grova organiserade brottsligheten men också väldigt mycket mängdbrott som drabbar en väldigt stor mängd människor varje dag. Bedrägerier till exempel.
Absolut. Vi stänger den lådan för idag. Och samhällsinformation, ja, jag skulle vilja säga så här att Ljungdahl och Ginghede heter vi på Instagram. Vi nås på mail via hej@ljungdahlochginghede.se. Vi har en hemsida som heter ljungdahlochginghede.se. Där det finns det. Allt samlat. Allt från Instagram till merch till vad vi håller på med och sådär. Och för er som inte redan har läst vår bok Någon måste dö, så är det fan i mig hög tid att ni gör det nu, för att vi är långt in i bok nummer 2. Och den kommer så att säga komma i dagens ljus. För övrigt, Anna, jag redigerade ett av dina kapitel igår.
Jaha, vad spännande. Ska jag få skit det, nu det igen för att jag...
Ja, men det är ju något roligt när du liksom, i en vanlig kontext, inte vet jag om det var någon som typ så tog fram sin matlåda där lammbiffen såg dagens ljus när man öppnar locket. Alltså det finns, alltså jag har så roligt ibland åt dina formuleringar. Såklart.
Ja. Det är det som händer. Ja. Den blottlades.
Då trycker jag på det lilla... Då tryckte jag på det lilla plusset och så kom det upp en liten kommentarsruta där jag skrev bah, ha, 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 ha,
ha. Ja, tack kul. För den konstruktiva feedbacken.
Ja. Men nu Anna, en jätteviktig lista va?
Ja, den kommer här.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, veckans lista ja. Och jag tänkte faktiskt köra lite temaenligt idag.
Mm-hmm.
Och kanske ge lite inspiration till alternativa sysselsättningar till att tvätta pengar. Man kan ju köpa saker för pengar istället. Det kan man göra. Jag hörde för övrigt någon gång att Pablo Escobar, som ju ändå väl får sägas vara en av vår tids främsta penningtvättare. Mm. Han, vet du att han la ungefär $1,000 i veckan på att köpa gummisnoddar för att ha tillräckligt för att kunna bunta ihop alla sina sedlar som han omsatt genom sin drog.
Jesus!
Alltså det är helt sinnessjukt. Det ger ju det ger en bild av hur mycket sedlar som hanterades där, så att säga.
Alltså, har vi tid med ett litet sidstick på Pablo Escobar?
Ja, kör.
Har jag berättat om tatueringen på Pablo Escobar?
Nej.
Jag bläddrade i en tatueringstidning och då var det någon sån här hårdrockare. Trummis i något, jag tror till och med att det var ett svenskt band, säg typ Helicopters, Backyard Babies, Mustache. Någonstans i den, någonstans där, som på fyllan träffade en tatuerare och tänkte att nej, men ska vi inte göra slag i saken och gå och tatuera dig här nu på fyllan efter festen, det är liksom, det är då de bra besluten tas. Sagt och gjort, han går till tatueraren och har då bestämt sig för att ha Pablo Escobar mitt på bröstet.
Nämen.
Stort alltså. Med såna här lite banderoller och rosor och pistoler. Yeah. Kanske sedelbuntar också med gummisnoddar, vad vet jag. Känner sig nöjd med detta. Bor, är då hemma, jag tror att det här var över julen, så han var liksom hemma i sin gamla hemstad och bodde hemma hos morsan. På morgonen, när han är då inplastad. Med tunn sånt här plast. Då ser man hela tatueringen. Sitter han vid köksbordet och äter en skål med fil med havrefras. Varpå mamma Birgit kommer upp på morgonen och sätter sig mitt över bordet. Och så stirrar hon på sin nytatuerade son. Och så säger hon, käre son, varför har du tatuerat Loffe Karlsson över hela bröstet? Och om du tittar på Pablo Escobar så är det ju... Det är en hårsmån från Loffe Karlsson.
Ah, vad sjukt. Ja, men det kan jag och så tänka var det ju då, mig.
Ja, så var det då också en bild på den här chestpiecen i det där tatueringstiden. Och det var fucking Loffe Karlsson. Vilket gör att man älskar den ju. Han sa såhär, jag har aldrig älskat en tatuering mer än just min Loffe Karlsson.
Är det inte också, är det inte också lite Super Mario? En fusion mellan Loffe Karlsson och Super Mario blir alltså Pablo Escobar.
Ja, ja, om de fick barn, då blir det Pablo med gummibuntarna. Ja, okej.
Okay. Men i alla fall, jag gav mig ut på World Wide Web, som det heter.
Ja.
Och letade efter lite festliga saker som man kan spendera pengar på.
Mm.
Och jag hamnade då på Amazon, bland annat.
Ja.
Där finns det mycket kuliga saker man kan köpa. Jag började nu på plats nummer 5. Och jag vill säga tack och förlåt på förhand. För jag kommer gå ut den här listan på en väldigt, väldigt låg nivå. Jag skulle vilja prata om människor som släpper väder. Hur som helst och när som helst.
Ja.
Och som du vet, jag har ju varit på charter. Jag har nu genomlidit 2 flygresor då. Tur och retur, där detta fenomen har varit ett återkommande störningsmoment i min tillvaro.
Ja.
I en flygkabin där människor inte lyckas hålla tätt, eller vad det nu är som sker. Men det släpps ut gas.
Väder.
Mm. Det släpps ut gaser, och de luktar ju inte alltid så härligt. Även, även en dag vid poolen, när vi var nu på Grankan, va? Så hör jag hur det är någon som trumpetar bak, där jag ligger i solstolen. Och genast så tittar jag ju då på min son och tror att det är han som, så att säga, ja du vet, i någon form av ungdomligt oförstånd har gjort detta.
Ja.
Men inser, nej, det är en fullt vuxen man i en liten speedo pojkmans
bikini. Som bara fladdrar.
Som, precis, som helt ogenerat bara har... Trumpet och, alltså jag tycker det är helt bra. Nu skulle jag vilja då lämna ett litet shoppingtips till er som tycker det är svårt att hålla
minifon. Kan du köpa minifon för lönen?
Ja, varför inte? Nej, jag tänkte i första hand på en så kallad fartvac. Alltså det är, vi pratar nu alltså om en, om du tänker dig en, en slang. Med en liten ventil i ena änden.
Ja.
Och så har du en sån här liten pumpgrej. Sån här som sitter på blodtrycksmanschetter, du vet. Som man pumpar upp manschetten med i andra änden. Och så placerar du nu slangen med ventilen alldeles nära det område, alltså riskområdet där de här gaserna tenderar att, så att säga, sökas utifrån. Den ska inte in i någon hålighet eller så, utan den ska, det räcker om den ligger alltså alldeles nära.
Men vänta. Så han med speedobrallan skulle då ha lagt slangen dikt an.
Han kommer ju få lite problem. Så är det ju faktiskt.
Ja.
Jag tänker att han får lägga den här pumpgrejen kanske på framskärten, så att säga. Ja, i alla fall, om du nu känner att gas vill ut, och det är fel läge, så att säga. Ja, då pumpar du upp nu slangen lite grann. Och sen låter du det ske. Då kommer undertrycket i slangen här nu göra att gasen sugs in. Och i slangen så sitter ett litet kolfilter. Som alltså tar om hand de här lukterna i gasen.
Alltså jag ser, nu känner jag mig som dig när jag säger meningen. Jag ser vissa logistiska problem. Är det inte ganska skrymmande att gå och bära på den här? Och hinner du få fram den?
Den ligger alltid på din.
Ja,
om man nu ska ut.
Som en stomipåse.
Ja, men jag tänker, om du ska ut på en flygresa nu och du vet med dig att men jag har svårt att hålla inne gasen, så att säga. Då är det väl ett utomordentligt bra hjälpmedel. Däremot ser jag logistiska problem med att få in gasen genom den lilla ventilen. Det ser jag som ett större problem.
Själva siktandet.
Ja, jag tror inte det här funkar överhuvudtaget. Men jag tycker det är en kul pryl. Och för $12 så är den till, Lena.
Vad hette det här?
Fartvac. Alltså det är vakuum. Fartvac.
Jag måste redan googla. Jaha. Ja.
Jag förstår principen. Jag går raskt vidare till plats nummer 4. Och,
fan, älskar också att det finns YouTube-klipp som beskriver instruktionen. Ja, förlåt. Du kan gå vidare.
Plats nummer 4 kanske inte så revolutionerande egentligen. Och den här punkten handlar om det som sker före du behöver använda din fartverk. Det vill säga att du äter olika typer av saker. Och nu skulle jag vilja prata om cheeseburgaren på tub. Alltså, idén är väl inte så otroligt kontroversiell egentligen. Jag tänker alla människor som har skickats ut i rymden till exempel. De äter väl mycket på tub. Jag tänker att det kan finnas praktiska skäl. Ta med, släng med 5 cheeseburgare till mig när vi ska ut på hajken och sådär. Så att det liksom håller sig. Men, alltså, jag tänker smakmässigt verkar det ju helt horribelt alltså.
Va? Finns det något crunchy? Hur stor är själva mynningen?
Nej, men alltså det här är ju som att du tar en Texas burger eller en cheese, vanlig donkey. Sen purerar du ner den till en slät röra. Jag gissar att den är brunaktig. Och sen tjoffar du in det i tuben bara. Och sen, ja, försegla på något vis då. Och sen när du känner lite sugen, då kan du bara trycka i den i ett tryck.
Fan, jag äter ju inte hamburgare i någon form, men det där hade kanske varit den sista.
Nej, för 17. Det där tilltalar inte mig överhuvudtaget. Nej. Så vi går till plats nummer 3. Och vi ska faktiskt stanna kvar lite grann på samma tema. Men jag tyckte det här var helt otroligt att se vad som säljs där ute. Alltså, du kan köpa en hel alligator att slänga på grillen på Amazon. De säljs då i olika storlekar. Den minsta kostar $106 plus frakt. Och då är det så att då har man liksom tagit bort då själva skinn, eller vad heter det? Alltså, ja, skinnet.
Men pälsen.
Men behåller då huvud och tassarna, eller vad heter det? Benen.
Ja, så vi har lite anatomiska luckor i alligatorkunskapen. Men är det liksom en delikatess? Du som köttätare, har du hört talas om alligatormacka liksom?
Nej, men jag har aldrig hört talas om det här. Men jag gick ju in då, jag följde den här länken.
Surf and turf.
Ja, men det är helt sjukt. Alltså, då kan du då slänga upp den här på en grill. Om du tänker att du har liksom format alligatorn som en cirkel liksom. Och så i mitten så ligger det majskolvar och det är potatis. Och det är helt, helt befängt. Alltså. Och så skriver de då, för de skickar dem ju i fryst status så att säga. Och alligator orders are only shipped out on måndagar, tisdagar och onsdagar. Om man lägger en order på torsdagar och fredagar så kommer man få sin leverans först på måndagen.
Men får jag bara testa en liten sak på dig? Om det nu visar sig att alligatorn är god, alltså att det smakar,
ja,
att det är gott
kan
kött.
Säkert vara, det är säkert inget fel på det.
Varför är det här sjukare än att steka en kyckling?
Jag tycker det är väldigt konstigt. Bara.
För mig är det samma sak.
Är det?
Ja.
Jag tycker det är konstigt att du går in, jaha, vad ska vi ta till helgen? Jag skulle kunna tänka mig krokodil eller något sånt där lite mer exotiskt. Ja, jag lägger
men struts
en order
då?
På
vildsvin,
Amazon.
Struts,
ja, men vildsvin,
bäver.
Är i och för sig gott. Jag tycker att det är lite bizarrt, alltså, att sälja livsmedel på det här sättet.
Ja, det är själva liksom webbshoppen du
ja,
ställer
emot. Men alltså det är så här, du går till ditt lokala paketombud eller postombud. Ja, har du någon leverans? Ja, det är något fryspackat här. Ja, men det är lördaggrillen bara.
Ja, men vad fan, det är ju ingen som helst sker. Det är ju en lastbilsjävel som har åkt. Istället för att åka in på en lastkaj till ditt lokala ICA så åker den in på lastkajet till ditt lokala postombud.
Och sen tänker jag ur djurskyddssynpunkt. Är inte det här djur som man inte ska äta upp och sälja så här
alltså, kommersiellt? Ur djurskyddssynpunkt tycker inte jag att man ska äta något djur. Så att jag är inte fel person.
Det finns ju mycket djur som behöver ätas lite av också. Annars skulle vi ju få för mycket av dem.
Äta bäver, till exempel.
jag förstår.
Jag ser, jag ser bilderna och jag tycker också att det är otroligt makabert att de, varför ska de låta det här gapande huvudet vara kvar? För att verkligen signalera att det här är liksom en person med ögon och mun.
Det är en trofé på något sätt. Ja, det är det tror jag stör mig på lite.
Ja, det sitter ju, på en av bilderna sitter ju, jag vet inte, men det känns som att han är från södra Amerikat och har vapen också. Den som sitter med den här alligatorn. Ja. Oh, skitsamma.
Nej, vi går till något annat. Och det är punkten 2 och jag gillar bryggan där när du säger skitsamma. För det är lite det vi kommer komma i kontakt med.
Okej, vi ska tillbaka till fekalieland.
Ja, men låt mig börja så här. Du minns kanske de här resefickorna man hade runt halsen förr. Under en t-shirt där man förvarade sina såna här Thomas Cook traveling checks. Och det var passet och det var...
Det var där taxichauffören hade sitt kokain i skräckhuset.
Ja, just det. Helt riktigt. Mm. Men man kan ju ha haft helt hedliga saker i de här fickorna också när man har varit ute och rest. Runt halsen. Ja, nu har någon smart person tagit det här to the next level, så att säga. Du kan alltså nu köpa en... Det är som en, om du tänker dig, en plånbok formad som en kalsong. Och utöver att den här kalsongen har då flera så här hemliga fack, så har de även förgjorda fläckar i kremen. Stained underwear wallet kallas det. Alltså, befläckad kalsongplånbok.
Det ser ut som en kalsong
och
det... med fartränder fast det är en plånbok.
Där har vi det.
Varför? Hur gick brainstormingarbetet till? Jag är otroligt intresserad.
Det är så oklart för mig.
Vad sa du? Stained? Jag måste googla. Stained?
Stained underwear wallet.
Ja.
Det är så oklart hur snacket gick.
Fy fan! Vad händer?
Jag tänker så här, räcker inte med att du förvarar då pengabunten liksom kring ditt allra heligaste? Är tanken eller hypotesen att när tjuven nu har fått av dig ytterplagget och ser att kalsongen är ju befläckad, då vill jag inte röra vid den? Eller vad? Det är
the brief the brief chief dirty underwear wallet.
Ja.
Ja, då tänker man så här, nej, nu måste jag backa ur situationen. Ja,
jag går inte längre än så här. Det kan du glömma. I've got a split.
Men alltså är det meningen att man ska ha dem på sig också eller?
Ja, du tänker så ja, kanske att att man liksom bär dem synligt som en kanske det är ju faktiskt brottspreventivt borde vara. Du bär omkring på en nedbajsad kalsong. Och det ingen vet. Det i den. Där har du dina pengar.
185 spänn. Alltså det sjukaste jag sett. Och det sjuka är att de också valt på bilden att i själva i-fronten, i det här lilla hålet där man tjongar ut Staffan, där ligger liksom en 20 dollar och ett pärlhalsband. Det var det sjukaste
jag det är så sjukt, men ändå lite lustigt. Ja. Plats nummer 1 kommer här. Ja, men du vet att vi väntar på en liten... Vi väntar på en liten...
Det har inte jag missat.
Nej.
Du har hamnat också i en psykos samtidigt som det här beslutet togs.
Ja, men det kommer en liten kattpojke hem till oss snart. Och då har jag ju varit ute såklart på nätet och letat efter bra att ha saker. Jag har gjort listor på tingestar som ska köpas hem. Och jag har vidtagit vissa åtgärder. Och nu har jag hittat... Mm. en smått genialisk pryl för bara $25, Lena.
Jag... Oj.
Jag kan inte...
Köp jag... två.
Jag talar här om en... Det är så dumt. Licky your cat hairbrush. Licky your cat hairbrush. Ja, men alltså man vill ju att katten ska njuta av att bli borstad. Och såklart att det kanske sker så nära kattens egna hygienvanor som möjligt. Så därför har nu då konstruerats en borste för att borsta kattens päls med. I formen av en tunga som du då placerar då i din mun. Och så borstar du katten. Men katten ska tro att du själva verket slickar av håret från katten.
Men och då, skämtar du med
nej,
mig?
Nej, nej, nej.
Du är inte så här dum i huvudet, Anna.
Googla gärna. Licky.
Jag har gjort det.
Your cat.
Men
hairbrush. Och då är det så fint, för då, om man går in och läser då på hur produkten beskrivs. Då beskrivs licking your cat as an oddly meditative practice. Soothing for you and kitty. Bond with your fur baby.
Är du säker på att det är mot för djur?
Ja. Bond with your cat by communicating in their love language. Have fun with your pet. Grooming is simply more fun with licky.
Det sjukaste jag sett. Den är också enorm. Alltså om just du skulle ha haft en tunga som var av den här storleken, då den går ju liksom ner en bra bit över Adams äpple.
Ja. Det är
som en jävla slips.
Ja, det är det. Absolut, ja, jag tänker
dollar.
Å andra sidan, om du hade tagit fram en så att säga prototyp som motsvarar kattens tunga, då hade det tagit dig också 47 timmar att ta igenom pälsen, inbillar jag mig.
Du vet att katter är rätt på din googlingsresa så att säga.
Ja.
Du har kommit till liksom information om att katter är, jag skulle säga att det kanske är det djuret som är bäst på att sköta sin egen hygien.
Ja, det är
som en liten.
Ja, så du menar att jag behöver inte köpa någon Licky your cat hairbrush?
Nej, det är jag ganska övertygad om att du inte behöver göra.
Okej. Okay. Ja. Jag överlåter väl det här till Lilla mjau.
Vad är det den ska heta nu igen?
Watson
var jag. Det är såklart att den ska.
Ja. Och får den en kattkompis så ska den naturligtvis heta Sherlock. Men det säger sig nästan självt.
Det säger sig självt.
Ja.
Ja, fan vad fint, Anna. Tack för den listan. Nu har vi dragit över som vanligt. Men det är det vi gör.
Det är så det brukar funka i den här podden.
Det är obligat.
Det är obligat som det heter. Hörrni, ta hand om er där ute. Och
ja!
På återhörande.
Nästa gång vi hörs så har vi varit i Varberg och kört krimquiz. Och så kan vi ta en bikupa internt hur det kändes.
Ja, men det blir kul.
Det blir kul.
Härligt.
Ha det fint där ute, och för er som kommer till Varberg, ses snart.
Bye.
Hejdå. Bye bye.